En podcast från Aftonbladet Ledare.
Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Det är ju liksom kungen av bananflugornas land.
Ja, men det ena blir vänster för att de inte gillar Sverigedemokraterna.
Hoppas i alla fall att det blir en underhållande strid.
Eller hur?
Det sista man kan få av det här partiet.
Röda tråden, en podcast från Aftonbladet Ledare.
Hej, idag är det tisdag och det är dags för podden Röda tråden. Jag heter Fanny Jönsson, jag är politisk ledarskribent på Aftonbladets ledarsida, oberoende socialdemokratisk. Med mig så har jag Kalle Sundin.
Ja.
Ja. Är du också ledarskribent?
Det stämmer bra.
Mm. På Aftonbladets ledarsida.
Bra researchat inför.
Eller hur?
Ja.
Och också Anders Lindberg, politisk chefredaktör på Aftonbladet. Oberoende socialdemokratisk. Vi ska prata lite nyheter. Bland annat dagens stora snackis. Och det är att vänstern inte verkar existera online längre. Har ni tänkt på det?
Tråkigt.
Trist.
Ja, det är lite trist, va? Det är den här nya årliga maktbarometern som har kommit. Och där står det att på sociala medier så dominerar högern och till och med extremhögern. Årets makthavare i år är, vet ni det?
Nej.
Det är Sverigedemokraterna. Därefter kommer familjen Lundell, Joakim och Jonna Lundell. Och nummer tre, där ligger SVT. Och vänstern, nowhere to be seen. Ja, Kalle och Anders, vad tänker ni om det här?
Alltså, maktbarometern är ju lite av en följetong. Den kommer ju tillbaka varje år och har mätt under väldigt lång tid. Sen så, vad som kanske inte framgått i medierapporteringen är att de har ju ändrat metod i år helt och hållet. Så att den, historiskt så de kontorna som var stora var ju konton med många följare. Och stor liksom räckvidd via följare då. Carl Bildt, Greta Thunberg, jag. Så de där kontorna är borta allihopa nu från topp 100. Och det har ju att göra med att man har bytt metod. Man mäter andra saker. Man mäter en typ av interaktivitet som finns i form av visningar, i form av interaktivitet mellan konton och så. Man mäter lite av det gamla fortfarande, men man har liksom ändrat metod. Och jag tror att om man lägger liksom Musk ändrade algoritmen så att man gynnar högerkonton, så man ser nästan bara högerkonton när man går in på X.
Zuckerberg också ju.
Ja, fast jag tror att X ändå är liksom värre så i det här. Och nu ändrar då den här maktbarometern också metod, så att man då mäter så att säga hur de nya relationerna ser ut. Och då kan man ju fundera på, det kanske är så här det har sett ut hela tiden egentligen, att det här med att man har många följare skulle ge stort genomslag egentligen bara är fake. I själva verket har Hanif Bali varit störst hela tiden, och sen kommer ingenting. Liksom. Och det ligger nog något i det. Att liksom man har ändrat algoritm, man har ändrat mätmetoden för att liksom lite matcha hur verkligheten ser ut. Och då ser den ut så här.
Mm. De olika sociala medierna man har kollat på är ju TikTok, det är Instagram, det är Facebook och det är YouTube. Och sen är det X då, plattformen X. Vad tänker liksom ni om urvalet av plattformar? Till exempel så här Discord inte med, Twitch inte med.
Nej, och generellt, alltså problembeskrivningen är ju ganska gammal. Så att vänstern förlorar i sociala medier. Det har ju varit med sen, ja, det sambarerar väl ganska mycket med Sverigedemokraternas uppgång, eller i alla fall framgång i valresultat. Och det är något, det stämmer ju. Så är det ju bara. Att de, alltså högern har ju varit bättre och man vinner ganska stor del av en viss del av väljarkåren, eller vad ska man säga, en viss del av den opinionsbildande sfären har man ju dominerat i. Så är det ju. Sen är frågan då hur ska vi värdera det? Det är ju någonting annat. Jag menar, om man tittar på Twitter eller X så är ju det, ja, men det är kring 10% som av svenska folket som finns där. Och av de 10% då så är ju inte alla politiskt intresserade. Så hur stort är det? Alltså tittar man på den här...
Noll är ju osäkert.
Ja, men jag menar, det är väl, vad är betydelsen av det? Men det är ändå så här 90% väl, om jag minns rätt, eller 85 eller 90% av svenska folket som finns på sociala medier. Så det säger ganska mycket om hur alltså hur, ja, hur icke-signifikant X faktiskt är för den stora massan av befolkningen. Så det liksom brukar betrygga mig lite grann att tänka så att det finns ju en jättestor grå massa i Sverige som är ganska vettiga och som inte ens finns på de här plattformarna och som inte ser det här. Så det måste man komma ihåg. Även om det liksom är viktigt att man kan inte förlora striden om sociala medier om man vill vara en alltså vänstern kan inte sluta existera. Man kan inte förlora det. Men man måste också värdera de här olika plattformarna på olika sätt. Men även om den här listan är ju helt bizarr på vilka som är störst på X. Men det är ju liksom bara högerprofiler. Det är ju liksom kungen av bananflugornas land.
Ja, det finns liksom ska jag ingen... säga vilka som är på topp
kör,
på X?
Kör, ja.
Så här, nummer ett är Hanif Bali.
Ja.
Moderat och galning på internet. Nej, men liksom en person som är känd för att skapa diskussion. Sen är nummer två Henrik Jönsson. Den här profilen, han är ju också väldigt stor på YouTube. Sen är det den sverigedemokratiska riksdagsledamoten Richard Jomshof. Nummer fyra är ju Susanna Silversköld som nu mera jobbar direkt under Ulf Kristersson. Och sen är det energi- och näringsminister Ebba Busch. Det är liksom topp fem. Jag tycker, alltså för mig, när man liksom går in på den här listan, jag har liksom suttit och försökt tänka på så här metafor, det är typ som att vi ska sitta och prata om så här, vilka är mäktigast inom pop-Sverige eller inom musik-Sverige? Och så går man in liksom i en liten genre som typ ingen lyssnar på. Jag vet inte, typ så här alternativt dansband. Och så är man så, här är det typ 8% tror jag det är som är på Twitter till och med.
Mm. På veckobasis.
Ja, på veckobasis. Och så ska vi liksom säga vilka har mest makt av de här personerna. Och så är man så, men har de verkligen makt på riktigt? Alltså så här, hur många är det faktiskt som lyssnar på dansband? Alltså det blir ju som du liksom tar upp, Kalle, det blir ju otroligt skevt att sen säga, liksom tuta ut det här och säga så, ja men Hanif Bali är mäktigast i Sverige eller liksom Sverigedemokraterna är absolut störst. Ja, men de sitter inte i regeringsposition heller. Alltså det beror ju helt och hållet på var man tittar.
Ja.
Men man kan också säga så här, det finns ett annat fenomen i den här typen av mätningar. Som jag sa så har man ju ändrat metod. Och jag ser att folk nu jämför då på sociala medier. Men så här såg det ut förra året och så här såg det ut förra året. Och det kan man alltså inte göra utan man mäter det på ett annat sätt nu. Och det tror jag är viktigt att tänka sig att man mäter kanske den där alternativa dansbandscenen vid något tidigare tillfälle, men nu har man liksom bytt vad man mäter att de gör. Om man förr mätte att de spelade hög musik så mäter man nu att de spelar lång musik. Okej, då får man ett annat resultat och det är det som vi ser nu. Så det är liksom det ena fenomenet. Det andra är ju att det finns ju några som lyssnar. Agendaredaktionen till exempel lyssnar väldigt mycket. Agendaredaktionen hänger uppenbarligen helt på det här, på den här. Tittar vi på andra medier så går vi tillbaka 10 år så var X eller Twitter då ett intranät för journalister. Idag är det ett intranät för extremhögern där det hänger några journalister. Och det är klart att hämtar man då sin nyhetsvärdering eller sin bild av Sverige från X då får man en bild som ju är liksom helt skev. Och jag kan tänka mig att det är lite det vi har sett i mycket av svensk media när det kommer till det liksom, ja, frågor. Liksom. Alla diskuterar rotavdrag, ingen diskuterar fattigpensionärer för de finns
eller
inte där.
Eller arbetslösheten.
Och det vet ju vi då när vi sätter rubriker till exempel. Pratar vi om A-kassan i en rubrik då får vi jättemycket läsning och det kan handla om flera hundratusen människor som läser en text. Medan däremot det är frågor som inte existerar på X. För där handlar allting om islam. Och det är klart att det här skapar en slags fiktiv nyhetsvärdering som tyvärr sprider sig.
Ja.
Det är lite bizarrt. Det är som att Twitter eller X är liksom ja men det är de här högerextrema eller högerprofilerna, deras högerextrema hejarklack och sen så ser hela liksom den svenska journalistkåren som sitter där och bara tittar.
Det är liksom, så tror de att det är så. Det här är så som svenskarna tycker. Ja men det är också
de flesta kan nog värdera men det blir ju fortfarande, det är sånt där som är svårt att det sipprar ju in det där. Om man befinner sig på ett visst forum så är det ju bara så. Det man möts av blir ju ändå det som man reflekterar över. Även om man är duktig på att liksom värdera nyheter.
Karin Pettersson skrev en bok för ett antal år sedan som heter Internet är trasigt. Hon och Martin Jelin tror jag det var. Och en av de spaningarna hon har i den är ganska viktig. Hon säger så här, extremhögern är inte bra på sociala medier. Sociala medier är bra på extremhögern. Alltså algoritmerna gynnar det här. Och det var inte Musk först med när han fifflade med algoritmen, utan även innan så gynnar algoritmen ilska, att man brinner upp på saker. Och jag menar, om ni kommer ihåg det, men för några år sedan så kuppade en liten nazistisk, tror jag det var, grupp i sociala medier hela svensk media när det kom till något som heter Svart Lucia. Då var det en sån otypisk, en Lucia som inte såg ut som en traditionell Lucia skulle se ut. Och så rasade man och det blev liksom en dominerande nyhetshändelse. Och sen när Expo, tror jag det var, gick tillbaka och tittade, så visade det sig att det där kom från en liten, liten grupp extrema personer som lyckades fejka att de var många och dominera hela nyhetsflödet. Nu, om vi tittar på hur den här X-grejen ser ut, så kan man säga att motsvarande har hänt när det gäller hela det svenska liksom landskapet. Tittar man på sociala medier idag så är det den liksom det man får.
Mm,
och då ska man vara medveten om att ta den här frågan. Den första som döper något till vintermust i år istället för julmust kommer ju att få en explosion liksom och dominera landskapet. Eller Lucia kommer att bli en stor sak eller något sånt där.
Ja, och jag upplever nästan att minnet är kortare än så. Alltså bara för ett år sedan så hade vi ett avslöjande om att liksom SD har en trollfabrik som liksom helt har orkestrerat Twitter. Och vilka är det som toppar då Twitter? Jo, men det är ju massa personer som delar Sverigedemokraternas budskap också. Så att, så här, att vi har en del nyhetsredaktion idag som liksom utgår från att det här är vad det snackas om och går in på Twitter, det blir ju bara helt skevt. Det är ju som att spela SD.
Ja, och här finns ju en rak linje, ja, från SDs trollfabrik till den här mätningen.
Mm.
Och det måste man ju vara medveten om, att liksom den mekanismen som SD utnyttjade genom konstruktionen av sin trollfabrik, den mekanismen är samma mekanismer som gör att vissa konton blir stora och andra inte. Vad man ska vara medveten om att vänstern här är ju utraderad på X, alltså bokstavligen utraderad. Det finns inte ett enda konto på topp 100.
Och shadow banned.
Nej, men alltså det är alltså inte nästan ett enda konto på topp 100 säger Nej. Någonting.
Ja.
Så att där tror jag också att sen kan man ju fråga
sig. Sen har jättemånga lämnat Twitter också.
Det har många gjort. Och man kan ju fundera över mätmetoden, mäter den verkligen det och sådär. Men den säger någonting om sociala medier som jag tror är faktiskt ganska viktigt.
Jag vill göra en liten segue över här också, för det är inte bara vi som tycker det här, utan Johan Kroneman som skriver krönikor i Dagens Nyheter. Han kritiserade faktiskt Agenda-redaktionen som i söndags hade ett stort inslag om att liksom högern håller på att dominera Europa och extremhögern håller på att ta över. Och han menar liksom att det här är ett tydligt tecken på att Agenda har gjort en riktig högergir. Vi har tidigare beskrivit det som att de har nackspärr. Och han skriver bland annat, Kroneman, för han liksom pratar om att så här, ja, okej, vi har pratat om högerextremismens framfart jättelänge, men vänstern är ju också stora liksom, och det finns ett stort motstånd mot högerextremisterna. Men han skriver, man toppade anrättningen med att låta Arvid Hallén från Sverigedemokraternas egen tankesmedja Oikos slå fast att de stora halvfascistiska rörelserna, som till exempel AFD i Tyskland, har mycket att lära av hur SD framgångsrikt och taktiskt rört sig mot makten och fått stort politiskt inflytande. Vad tänker ni om Kronemans text? För ni har ju båda två läst den, och liksom om hans tes. Stämmer det här?
Det kan det säkert göra. Alltså, jag måste säga att när jag såg Agenda så reagerade inte jag på det. Det kanske är för att jag är så hjärntvättad och marinerad då eftersom att jag fortfarande ibland befinner mig på X och så vidare. Men, nej, men det stämmer ju såklart. Jag menar, det var väl den här debatten om så här, hur mycket invandring tål Sverige, att det fanns en sån, att det var liksom någon rubrik någon gång, och sen satt ju den debatten igång. Och det är klart att han har ju rätt i det, att de frågor som värderas har ju inte varit det som kanske vanligtvis då är det som vänstern brukar diskutera och vill lyfta fram för att sätta sin agenda. Så är det ju. Man hade ju velat ha en sån liksom, hur låga skatter tål Sverige, om man då vill finansiera försvar och välfärd och klimatomställning och allt det där liksom. Men, nej, men det ligger någonting i det tror jag, men ja, jag måste säga att jag kanske har liksom gått in i den här kaninhålet då liksom, eller vad säger man?
Ja,
Jag
reagerar inte på det. Nyhetsbilden dominerar, och jag reagerade också när jag såg på det, för det irriterade mig. Man pratade om att liksom högerextremisterna i Frankrike är jättestora, och det trodde de liksom när det var nyval i Frankrike också, och de hade tagit in en panel som bara bestod av liberaler och högerextrema och en statsvetare som en gång i tiden varit sosse, och så hade de valvaka och så liksom de var så säkra på att liksom extremhögern skulle vinna, och sen så vinner liksom vänsterkoalitionen med marginal, och därefter kommer liberalerna, och på tredje plats så kommer högerextremisterna, och då liksom satt panelen och var liksom helt chockade. Då satt också den här Sverigedemokraterna Arvid Hallén, eller SD-knutna Arvid Hallén, och de fattade inte vad det var som hade hänt, för att verkligheten hade gått liksom emot vad den mediebild på X antagligen hade sagt. Och sen ska man säga att extremhögern hade liksom vunnit i första valomgången i Frankrike då, men det var ett stort politiskt spel om hur man liksom skulle tänka strategiskt i andra valomgången, som visade väldigt mycket att vänstern nog kommer komma igen. Och det är det jag tycker är intressant i den här liksom bilden som Agenda presenterade, för då har man helt liksom verkat glömt bort att vänstern fick faktiskt, alltså vänstern vann det senaste valet i Frankrike. Flera premiärministrar från liberala har liksom fallit, det är inte bara på grund av extremhögern. I EU-valet så liksom gick det otroligt bra för liksom både vänstern och Miljöpartiet, och vi ser stora vänsterrörelser göra revansch, men det är som att det liksom inte når Agendas nyhetsredaktion.
Men det når inte SVT överhuvudtaget. Nej. Jag kommer ihåg efter EU-valet så var ju de som kommenterade det i SVT efteråt, det var också en sån här panel med tre högermänniskor som står och diskuterar. Och
hur kunde vänstern?
Nej, men om man ska vara glad så är det någon från DN i någon panel någonstans.
Och de anses vänster nu.
Men DN har blivit vänster för att de inte gillar Sverigedemokraterna. Sen att DN är liksom traditionell höger och dessutom liksom i alla viktiga fördelningsfrågor hamnar ganska långt till höger. Spelar liksom ingen roll, därför att det enda som spelar roll, det är relationen till SD, och då får man liksom vara glad som vänstermänniska att någon DN-människa sitter där och säger att liksom det här å ena sidan och andra sidan, så som DN brukar säga. Men det vi ser här, det är ju att vänstern har ju inte bara försvunnit från sociala medier. Vänstern har försvunnit i ganska hög utsträckning från public service också. Du skulle aldrig kunna ha tre vänstermänniskor i en panel som kommenterar ett valresultat. Det skulle aldrig kunna inträffa. Och vi ser liksom det här ganska mycket som ett mönster, att det är två stycken, en liberal, en konservativ, eller en SD och en liberal som diskuterar. Och det är klart att det här ger ju överhuvudtaget inte läsare, tittare, lyssnare en bild av hur verkligheten ser ut. För tittar vi på liksom verkligheten, så har de rödgröna partierna en majoritet med ganska bred marginal i befolkningen. Men ändå är det liksom SD är 20% som dominerar helt nyhetsvärdering, nyhetsflöde och så. Och jag tror att den här mediebarometern på sätt och, eller maktbarometern på sätt och vis fångar varför. Därför att extremhögern är bra på algoritmerna på X av samma skäl som de är bra på algoritmerna i övriga delar av offentligheten. De tycker de här extrema sakerna som är kul att diskutera. Du kan ha en tweet av någon borgerlig ledarskribent som blir ett inslag i, jag kommer inte ihåg vilken det var, igår i P1 så handlade studio, eller P1 morgon igår, handlade om någon tweet av en borgerlig ledarskribent. Därför att, om Greta Thunberg. Och liksom, grejen är den att det är helt naturligt att det är så. Därför att en tweet från en borgerlig ledarskribent är naturligt toppnyhet i P1 morgon. Det ska diskuteras, det ska kluras fram och tillbaka, någon får komma med synpunkter på det och så. Men hela det fenomenet att liksom en rapport från Kommunal skulle aldrig hamna där. En rapport från om arbetsmiljö från Handelsanställdas förbund som har liksom 100 000 medlemmar skulle aldrig bli föremål för den typen av uppmärksamhet som den här typen av Twitterbråk blir. Mm. Trots att Twitterbråken då berör 8 personer och deras anhöriga liksom, medan däremot det andra berör kanske 100 000 människor liksom.
Det känns som att Kalle vill säga emot det.
Nej, det vill jag inte. Nej, men, och det är väl bara att det är så deppigt. Om det liksom då är bilden av public service, så kan vi ju inte ens prata om det vi var inne på innan där, det vill säga de sociala medieplattformarna. Alltså det finns ju inget vänsterinnehåll generellt. Alltså så här, det är ju, jag menar, ska man generalisera, så, men som vi har varit inne på, X är ju bara en total liksom högerfest liksom, trollfest, och ja, men Instagram, alltså sönderkommersialiserat. Det är liksom det är influencers och det är liksom...
Och det är mycket shadow bans där också.
På Instagram.
På Instagram, ja, ja men Meta.
Ja, det, ja men jag har ingen aning.
Det är en del nyheter om att de gömmer så här annonser för att typ abortpiller och
sånt. Ja, ja, oj, okej, ja. Mm. Ja, och sen TikTok som är så här, jag vet att vissa gillar det här, men jag tycker typ det är lite så här, hej kom och hjälp mig ibland också liksom. Det är ju inte liksom så här...
Ja, där finns det en koppling till Kina.
Som man kan inte, ja, och man kan inte kalla det kanske en vänsterplattform. Alltså så stort är ju inte vänster, så stor är inte vänstern där heller. Och sen Facebook är liksom pensionärsträff. Det, är liksom, det finns ju inget riktigt så här... Ja, men det finns ju ingenstans man kan gå och kanske spegla vänsteråsikter eller diskutera då. Men tyvärr, Kommunals rapport diskuteras väl inte på något, i något forum.
Nej, men alltså, det låter dock lite tråkigt med Kommunals.
Ja, jo, men jag tog två exempel. Liksom. Tweet från Svenska Dagbladets ledarskribent, Kommunals rapport. Men i verkligheten så är ju Kommunals rapport viktigare. Ja. Och grejen är den att...
Och den nästan, gör skillnad för människor.
Den gör skillnad, men nästan inga viktiga. Men liksom, en del i liksom det här att systemet gynnar arga människor som skriker rakt ut, det gör ju att de viktiga frågorna försvinner. Och jag tycker att, jag menar, vi sitter ju på en unik så här, databas i den meningen att vi sitter ju på liksom hur folk klickar på Sveriges största media när vi tittar ut över världen. Och då ser ju vi att liksom det som klickas där, det som diskuteras där, det är väldigt ofta frågor kopplat direkt till människors privatekonomi. Det är sjukförsäkring, det är funktionshinderfrågor, det är A-kassan, det är arbetsmiljö.
Alltså, det vill säga Kommunals rapport.
Ja, det vill säga Kommunals rapport.
Ja.
Som överhuvudtaget inte är en del i hur public service tolkar världen längre. Och det har liksom blivit ett stort glapp mellan å ena sidan en fantastisk utrikesrapportering i public service som är ofta jättebra, jätteinnehållsrik, jätteanalyserande. Och sen det här fullständiga liksom kriget, spelet. Men hela det här jättelika utrymmet mellan hur ser det ut i Sudan och någon bråkar på Twitter om något. Hela det jättelika utrymmet mellan som de flesta människor bryr sig om, det är liksom, det försvinner liksom i malströmmen av alla de här andra nyheterna. Och jag tycker det är väldigt väldigt sorglig utveckling. Och då säger den här maktbarometern nog mer om hela medielandskapet än bara Twitter liksom, bara X. Och det är att vänstern är utraderad. Det är liksom det som är grejen. De perspektiven som vi står för, de finns liksom aldrig med.
Är den utraderad eller censurerad?
Nej, men den är inte censurerad. Det är ingen som sitter medvetet och gör det. Men mekanismerna i det offentliga samtalet just nu gör att vänsterståndpunkter inte blir en del av samtalet naturligt. Vänsterns frågor blir inte en del av samtalet. Personerna som är till vänster blir inte en del av samtalet. Partierna blir inte en del av samtalet. Å ena sidan, och å andra sidan så har man egen majoritet i opinionen. Mm. Så att liksom, det här offentliga samtalet sköter sig ju inte.
Nu tycker jag att vi ska gå över till några som kanske också kommer försvinna från det offentliga samtalet, eller i alla fall från riksdagen. Och det är medlemsflykten från Liberalerna. Vi har ju Martin Melin, vi har Romina Pourmokhtari, vi har John Jönsson, Simona Mohamsson och Lotta Edholm, och det är väl ungefär hälften av Liberalernas medlemmar. Eller totalt har i alla fall Liberalerna 7700 medlemmar idag, varav 1300 inte betalat den årliga medlemsavgiften på 300 kronor. Det här visar färska siffror som Expressen tagit del av. Det är alltså mer än en halvering av medlemssiffrorna sedan valet 2018. Och då om man vill jämföra med lite andra så där mindre partier, så kan man säga att Kristdemokraterna hade 22 000 medlemmar förra året och Miljöpartiet 13 500. Vad tror ni den här medlemsflykten från Liberalerna beror på, Kalle och Anders?
SD. Jag tror att de gick till val förra gången i tron i någon mening på att de skulle vara en röd linje mot SD. Och så blev det inte så. Och då tror jag ganska många av de här personerna som trodde det på riktigt har dratt. Jag tror att om de i höst på sitt landsmöte bestämmer sig för att släppa in SD i regeringen eller någon sån här fake-formulering som syftar till att lura medlemmarna att liksom de säger något innan valet och sen så har de utrymme att säga något efter valet, den liksom formuleringen, då tror jag att de kommer få ganska stora problem. Och det intressanta här, det här är ju geografiskt. Alltså i Stockholm så gillar ju folk inte SD. Det gör de heller inte i Göteborg och Malmö. Och tittar vi i Stockholm så är en ganska stor andel av Liberalernas väljare kommer ju härifrån. Så att det beslutet de fattar då kommer ju att vara också på ett sätt att en ganska stor grupp av de här väljarna i Stockholm kanske hamnar hos Centern då istället. Eller Miljöpartiet, jag vet inte. Men
Miljöpartiet startades ju en gång av lite gröna liberaler.
Ja, Per Gahrton. Jag tror att det har med det att göra.
Hoppas i alla fall att det blir en underhållande strid.
Eller hur?
Det är det enda man kan, det sista man kan få av det här partiet. Att det händer något. För det är väl ändå, Jan Jönsson har väl redan sagt, alltså toppnamnet i Stockholm har ju redan sagt att han kastar in handduken om de öppnar upp för Ester och i regeringsposition. Det lär ju vara några till kanske. Romina Pourmokhtari har ju sagt, hon har inte sagt att hon ska liksom...
Men Romina Pourmokhtari har sagt mycket, ja. Och sen gjort annat.
Hon slutar för att miljömålen inte uppnåddes.
Ja, precis. Utsläppen ska minska, så ökar de.
Men jag tror man ska... Om man tittar ut över det liksom folkpartistiska, nu använder jag medvetet i ordet, partilandet, då ser man ju det att det finns ju ofta ganska få personer på olika orter som är liberaler och aktiva. Det handlar om ganska få människor liksom, i sak. Om du ligger runt en 5000 medlemmar som du ju snart gör här, då är det så litet att du också kan manipulera det här från ledningen ganska enkelt. Så att min gissning är väl ändå att det här kommer ledningen att lyckas med. Även om partilandet är emot egentligen, så kommer ledningen att hitta en formulering eller någonting som gör att man i lugn och ro kan gå till val i tron att man inte öppnar för SD. Och sen efteråt kan man säga, ja men förresten så kan vi öppna för SD, för det står ett kommatecken här. Exakt. Längst ner i en fotnot som gör att vi har den
lilla paragrafen.
Den lilla paragrafen. Och ska man komma ihåg då, om man ska vara lite minnesgod, så kan man komma ihåg att Tidöavtalet förankrades ju inte i Liberalernas strukturer egentligen.
Just det.
Utan Liberalerna har ju någonting som kallas för sin ledning, som ju då består av, märkligt nog, också folk från då Göteborg, Malmö, Stockholm, alltså stora länsförbund, men sen också yttersta partiledningen. Det är ju egentligen de som driver igenom detta. Och tittar vi då på vilka det är, så kan vi se att Torkel Strandkil till exempel, som ju sitter, ni vet, i Skåne, som har varit en dominerande person i att driva partiet mot SD hela tiden, har ett jättestort inflytande. Och sen så ser vi då att även om du inte har majoritet, så kan du få igenom den där fotnoten. Och eftersom det förra gången då sen inte förankrades ner i partistrukturen, jag menar, du borde ju ha till exempel liksom, ja, du skulle ju kunna ha omröstningar eller något annat liksom, för en sån här stor sak. Men det kommer du inte ha, utan jag tror att de kommer hitta en formulering i en fotnot, och sen kommer partiledare, partisekreterare, några stora länsförbund efter valet att kunna kuppa partiet. Och jag tror att det är det som ledningen nu siktar på här. De sköt ju upp beskedet, som vi vet. Och det, jag tror att syftet med det är att kuppa partiet.
Det brukar ju kallas att partiledaren ska få ett fritt förhandlingsmandat. Den typen av termer används ju för, och det är ju liksom, en översättningen är bara, du kan ge upp vad du vill typ. Så att något sånt.
Nej, men jag tror det är rökt. Alltså, om inte landsmötet säger nej, det här går absolut inte, vi kommer aldrig att sätta oss med SD, vi kommer aldrig acceptera att SD väljs med hjälp av våra röster och så vidare. Men mindre än det, så är allt annat som sägs efter det bullshit. Då kommer de att sätta sig med SD.
Men då kommer de också åka ur.
Ja, det är väl det som är grejen.
Nej, för de kommer att försöka låtsas som att de är en liberal vakthund. De kommer att gå till val som liberal vakthund och sen kommer de att lura.
Jo, men det är ju,
tror menar du att alltså, liksom, väljarna kommer gå på det igen? De gick
gjorde
liksom,
det förra gången.
Ja, men alltså Romina Pourmokhtaris förtroende är ju inte superhögt precis. Och hon skulle ju vara en liksom... absolut högljudd.
Jag tror överskattar faktiskt
eller
det politiska minnet. Alltså, jag tror det politiska minnet är kort, men jag tror en annan sak också, det är att när du står där och så inser du att enda chansen för Ulf Kristersson att bli statsminister, det är att Liberalerna kommer in i riksdagen. Då kommer man att gripa efter alla halmstrån som finns. Och jag kommer ihåg en gång för väldigt länge sedan, eftersom jag är väldigt gammal, så kommer jag ihåg valet 94 när KDS, som de hette på den tiden, höll på att åka ur riksdagen. Alf Svensson höll på att åka ur efter att ha suttit med Bildt. Och Moderaterna öppnade i praktiken så här godisbutiken för KD och lät liksom KD knapra stödröster från Moderaterna. Och KD räddade sig kvar med 4,1% tror jag det var.
Gjorde de inte det typ i förra valet också? Alla trodde KD skulle åka ut och så gjorde de...
KD åker inte ut. Det här, nej, är det som är grejen. Ja, Liberalerna gör inte det heller. Utan Moderaterna kommer att öppna den här buffén. Ja. SD kommer att öppna den här buffén. Stödröster kommer att rösta in L. Det är det som är hela idén.
Det är ju ännu mer, vad ska man säga, politisk harakiri att liksom bara, men vi säger nej till en regering som, alltså det blir ju, då är det ju verkligen, då stängs ju den butiken för stödröster. Alltså rent,
men då öppnas en annan butik, nämligen butiken Magda Moderater, ja, butiken, men... Centerpartister. Och jag tror så här.
Rycka till med den.
Nej, men jag tror att de står i det här valet liksom. Ska de försöka få stödröster från Sverigedemokraterna och Moderaterna, eller ska de försöka få stödröster från liksom vänster, rödgröna röster? Och
det finns inte
båda
chans.
Sakerna är säkert det tuffa liksom, men det är ju en rolig diskussion.
De fattar ju att
vi kommer ju
att
bevaka landsmötet.
Ja, nej, men det är ju därför det kommer bli det antagligen. De förstår nog att
deras
det är liksom,
logik kommer, ja, att bli vi sätter oss med Sverigedemokraterna.
Ja, det är det enda. Det är som är den sorgliga sanningen, jävlar, det är deras bästa bett. Och då är ju liksom, det innebär ju att man ger upp hela sin partiidentitet mer eller mindre. Det har vi ju sett under de här tre åren.
Så. Ja, alltså min stora fråga är, vad är Liberalernas politik längre? Alltså, är det typ skärmförbud i skolan, eller är det att man ska läsa böcker? Eller?
Ja, allt, nej, men allt kommer handla om skolan. Det är det enda halmstrå de har i valet, att försöka bli ett skolparti. Eller
de har ett halmstrå till, tror jag.
De hade faktiskt, om man ska ge dem någonting, så de var ju det partiet som var, av väljarna i stort, så hade de, var de rankade tvåa i skolan. Så det är ju det de har, och det måste de ju bygga på. Annars är det,
men jag tror att de har ett halmstrå till Liberalerna här. Och jag tror att det är den här principen som på något sätt etablerades under Lars Leijonborg när de skulle, han var Lejonkungen, och de pratade om integration på ett annat sätt än andra partier. Jag tror att de kommer att försöka närma sig Sverigedemokraterna när det kommer till den typen av frågor. Jag tror att de mycket väl skulle kunna blanda in integrationsfrågor i skolan. Det vill säga, ja, det är skärmtid, det är alla såna saker nu, men ganska snart så är det så här, skolresultaten är dåliga eftersom så många invandrare, det är invandrarnas fel att det ser ut på det här sättet, och därför så har bla bla bla. Jag tror att Liberalerna är millimeter från att börja spela så att säga SD-kortet i skolpolitiken, och jag hör detta när jag lyssnar på liberaler, så hör jag att de börjar liksom, okej, nu har de har ju misslyckats med skolan igen i 4 år. Så någonting måste de ju förklara att de har misslyckats igen i 4 år. Varenda skolplan, läroplan har liksom Liberalernas signatur under sig på senare år. Nu har de misslyckats 4 år till. Hur ska de förklara det? Ja, jag gissar att det kommer att bli invandrarnas fel. Därför att de ligger så nära SDs tankevärld, den här partiledningen de har.
Jag undrar hur lång tid det är kvar innan vi ser liksom liberala ministrar komma in till riks och sitta och diskutera skolpolitik där.
Du vet att det inte redan har hänt.
Jag vet faktiskt inte.
Nej, inte jag.
Men jag, så, ja.
Nej, jag har väldigt lite tid på riks.
Eftersom sociala medier är högerdominerade nu för tiden. Så.
Just riks behöver vi nog inte heller tvivla om.
Nej, men Sverigedemokraterna toppar ju verkligen den här maktbarometern. Förutom, de är inte mäktigast på Facebook, för vet ni vilka som har gått om dem på Facebook?
PRO.
Kattjouren.
Kattjouren, det är inte något liksom, det är vad man tror det är typ, eller? Alltså,
ja, jag har faktiskt inte kollat upp, men jag tror det.
Okay.
Vi har ett tredje ämne, och då förankrar vi lite i förra veckans avsnitt när ni satt och gafflade lite om vad är sossarnas politik egentligen? Vad kan man förvänta sig av sossarna till valet? Det byggde ju då på ett inslag i SVT där olika socialdemokratiska företrädare hade väldigt svårt att liksom enas om vad är sossarnas politik. Nu har Socialdemokraterna släppt en skuggbudget där vi har sett allt ifrån satsningar på äldreomsorgen till högre barnbidrag till en skippad karensdag. Och du, Kalle, du skrev till och med en text häromdagen om att Mikael Damberg nu börjar låta som en sosse på riktigt. Kan du förklara vad du menar?
Ja, det borde jag ju kunna, som jag skrivit en text. Nej, men absolut. De gör ju ändå en... men han höll ju en presskonferens där han presenterade hela deras budget, och den är ganska socialdemokratisk på så sätt att den ger pengar till barnfamiljer, till välfärden, ja, den ställer sig på LO-medlemmarnas sida med till exempel då att man tar bort karensavdraget och sådär. Så det är ju en, det är en, det är en förändring. Alltså jag tror jag skrev i texten att det känns som att den socialdemokratiska ekonomiska politiken har legat i någon sorts djupdvala som ja, inleddes under januariavtalet, och nu börjar man se livstecken igen. Så på så sätt så är det någonting positivt och någonting kul att se. Att man faktiskt ja, men låter mer socialdemokratiskt igen.
Men du är inte nöjd än, va?
Nej, det är absolut inte. Ja, men det vi pratade om förra veckan var ju mer liksom vallöften. Man tittar på en valplattform. Vad borde man göra? Hur ska man förhålla sig till förra valrörelsen där man inte vågade ställa ut konkreta vallöften och sådär. Och jag tror inte man kanske ska dra för stora växlar av en skuggbudget. Det är ju liksom en, man utgår ganska mycket från vad regeringen har i sin budget och så gör man förändringar på det.
Utan
det
absolut, det måste men vara kan inte vara ledtrådar? Annat.
Det kan det vara, absolut. Och på så sätt så är ju den ledtråden då att man, ja, men man verkar vara, jag menar, att ta bort karensavdraget är ändå en ganska stor grej för LO-medlemmarna och för arbetarrörelsen i stort. Så att man, ja, men det känns ju som en lite mer, om man ska vara så generalisera lite, så är det ändå en liten vänstervridning då. Det gör ju högern livrädd, och det är ju bra, för att då blir det en traditionell höger-vänster-konflikt, och det brukar vara bra för tror jag partierna till vänster i en valrörelse att ha den typen av, alltså, plånboksfrågor, välfärden, vardagsekonomi, och där har Socialdemokraterna starkt förtroende, och jag tror att baserat på liksom hur det har sett ut av de här under mandatperioden där tidigare partierna verkligen har misslyckats med ekonomin ju, så finns det ju det är ju en bra konflikt. Så att genom då den här första eller den här sista skuggbudgeten då, för vi hoppas att det blir, visa att det är den vägen man vill gå, tror jag är bra. Man påbörjar en diskussion som jag tror blir bra och som kanske kan leda in i valrörelsen. Men där måste man såklart ha mycket mer att säga än bara liksom, vi gör de här justeringarna i marginalen på regeringens budget, utan det måste vara liksom en framtidsvision och framtidsreformer. Men det är ju liksom en större diskussion. Ungefär så skulle jag sammanfatta det.
Ja. Tror du att vi kommer få förkortad arbetstid?
Nej, det tror jag inte.
Va?
Men det är ju ganska tydligt att partiet har valt att ge LO, eller ge arbetarrörelsen eller facken en chans att komma överens först. Det verkar vara det som partiledningen är beredda, eller har som plan, och då får vi nog vänta på det först.
Mm. Anders sitter så tyst och snällt, vilket är rätt ovanligt.
Nej, men jag tror, jag är inte säker på att jag håller med Kalles analys riktigt. Jag tror att ja, det finns några vänstersaker. Barnbidraget är väl kanske det som tror jag tydligast kommer att spela roll för vanliga människors ekonomi och karensdagen. Det här är liksom tydligt. Jag saknar lite reformer av typen tandvårdsreform. Jag tror att man kommer att behöva titta på aktivitetsersättning, sjukersättning, A-kassa, sjukförsäkring. Alltså man kommer att titta igenom liksom det som är tryggheten för människor på ett sätt som man inte gör och inte orkar med här i den här budgeten, om man hamnar i regeringsställning. Därför att det är ett jättestort problem. Jag tänker också att statsbidragen är en fråga som man måste fundera kring. Hur mycket pengar från kommuner och landsting? Och det är en väldigt typisk höger-vänsterfråga, var man lägger sig på den. Men sen säger ju Socialdemokraterna ja till regeringens skattesänkningar i allt väsentligt. Inte, ja, alltså det gör man ju. Så att jag skulle säga att Kalle har rätt. Det är så. Man kommer att ha en vänsterprofil på vissa saker, men man kommer att se till att också ha en mittenprofil. Så att jag skulle säga att om jag skulle definiera den här budgeten, så skulle jag säga att det är en mittenvänsterbudget som lämnar utrymme åt två håll. Det ena hållet är Centerpartiet och go crazy liksom åt sitt håll med mittenfrågor. Jag såg att de skulle skära i A-kassan, lite sådana saker. Det är ju barocka förslag som hör hemma på soptippen. Mm. Men det är liksom Centerpartiet. Och sen kommer Vänstern och Miljöpartiet att ta ett utrymme och driva klimatfrågorna. Kommer de kunna driva? De kommer kunna driva fördelningspolitik. De kommer kunna driva kommuner och alltså välfärdspolitik, kommuner och regioner, och dra det ett hack längre än S kommer de att göra. Så att vad S gör är liksom etablerar en stor klump i centermitten, men där de partierna som man ju kommer att behöva samarbeta med kommer också ha ett eget utrymme. Och det är, jag skulle säga att det är en ganska smart budget som de gör nu. För den kommer att vara väldigt svår för regeringen att angripa. Många inom S kommer att bli ganska nöjda. Facket kommer att bli glada över det de har fått. Så att liksom man samlar ihop sig till en valrörelse, skulle jag säga. Strategiskt, sen ekonomiskt så kan man liksom diskutera vart det leder, det vet jag inte.
Ja, alltså det håller jag med om, att det görs en ganska stor man accepterar ju väldigt mycket av regeringens skattesänkningar, absolut. Men man gör väl ändå det också på ett ganska smart sätt, för man tar några symboliska strider, det vill säga man ska inte, man säger nej till skattesänkningar över, för de som tjänar över 66 000. Man tar en liten strid om ISK-konton, det vill säga de som har allra mest, gör allra högst kapitalinkomster på det, ska få lite högre skatt, och man sätter en skatt på bankerna och sådär. Så det är ju ändå sånt som, alltså, det går ju, det är ändå en viss vänstersväng, för det är liksom sånt som har varit obekvämt för partiet att prata om innan, absolut. Men sen så accepterar man en ganska stor del av skattesänkningarna till, ja, men på arbetsinkomster, och det är ju, det kan gå an i när man ska möta en konjunktur. Alltså det är bra om låg- och medelinkomsttagare får väldigt mycket pengar i plånboken, för det går rakt ut i ekonomin. Men på lång sikt så funkar ju inte det. För att då ska jag ändå dra det vänsterargumentet att man inte, att vi inte, det går inte att ha det som, vi kan inte ständigt urholka skatteintäkterna, för att det är ju en hög idé om att det är det som leder till tillväxt. Alltså vi har ju andra problem som stoppar tillväxt. Alltså att tågen inte går i tid. Men att tågen inte går i tid, att vi inte satsar på arbetsmarknadsutbildningar, att vi inte satsar på energiproduktion. Alltså det är ju det som, och då behövs ju investeringar. Och då ska vi klara det samtidigt som vi ska klara försvarsupprustningen, hålla välfärden. Det var ju för övrigt bra då, för att man säger, det verkar som att Socialdemokraterna, på tal om det här med statsbidragen, ändå verkar vara redo också. Det är också en vänstersväng att indexera statsbidragen. Nu är det
har ju varit ett tag. Ja. Det är ju faktiskt en riktigt bra grej.
Ja. Och nu är ju det ganska billigt just nu eftersom att inflationen är låg, vilket ju är positivt. Men det kan ju bli dyrare framöver, och då måste man ju hålla fast vid det också. Då. Men så att det, jag håller med om att det är så oense inte. Det var synd, för att jag efter förra avsnittet fick jag massa mejl. Du måste bråka mer med Anders, eller fortsätt bråka med Anders och Jonna, för att det behövs tydligen. Så att, men nu var vi inte så oense, tyvärr.
Men jag säga en sak till om budgeten, tycker jag är intressant, och det är att det finns ett drag hos alla de här budgetpresentationerna som retar mig ganska mycket, och det är att vi skedmatas med dem. Alltså man får små pnuttenyheter, och regeringen lekte popcornmaskin under ett par veckors tid med små pnuttenyheter där ingenting hänger ihop med något annat, och man liksom, man försöker så här hitta konturer i vad de föreslår och så, och det är ju bara för att få bra media. Men en av konsekvenserna med det där, det är att liksom riktningen för helheten, alltså vilken färdriktning man tar, den går helt om intet. Och sossarna har gått lite i samma fälla, att man kommer liksom med små nyheter och sen presenterar man det här. Men tittar vi som liksom lutar sig tillbaka och så här, tar ut lite avstånd och ser vart går det här? Ja, då är ett av de stora problemen i hela den här budgetprocessen, det är att klyftorna kommer att öka. Och det är någonting som är, tror jag, ett riktigt allvarligt problem. Vi kommer att fortsätta underhållsskulder i stort sett hela samhället, därför att som Kalle säger, det finns inga pengar till investeringar. Men klyftorna kommer att öka. De människor som har det sämre kommer att få det ännu sämre. Och den där liksom mekanismen i det, när man tänker att så här, högerpopulismen växer, vi får liksom ett vi och dom samhälle, polariseringen ökar, kriminaliteten har ju regeringen fullständigt misslyckats med, den fortsätter ju ungefär som förut, även om den ändrar karaktär lite så att säga, men den fortsätter. Det är klart att ett samhälle som bryts sönder, där klyftorna ökar, så kommer alla de problemen att öka. Och det diskuterar man inte, därför att man fastnar i de här små detaljerna. Liksom. Det är ett ISK-konto där och liksom, sådana saker. Och det kan jag sakna liksom, i den här budgetdebatten. Alltså, vad är, för det här är liksom sista riktiga budgeten inför valet. Och när den tas nu om ett par månader, vad är det, december som den tas, det är klart att då är ju liksom spelplanen för 2026, den är färdig. Och då är det faktiskt så att nu har vi haft 4 år av ökade klyftor. Och när vi går in i valet så kommer nästan alla svenskar att kunna säga att jag har det sämre idag än under Magdalena Andersson. Liksom, och det är trots allt ett underbetyg att det inte diskuteras, tycker jag.
Ja, det är väldigt sant. Jag tänker på att jag såg någon liksom rubrik från Hem och Hyra att liksom hyreshöjningarna förra året var liksom på 13%, och liksom vi har det här som sker också i samband med liksom en massiv arbetslöshet i Sverige, och vi har liksom klassklyftor som bara blir större och större. Och
köttfärs börjar bli en lyxprodukt. Ja, det är sinnessjuka saker liksom vi pratar om.
Ja, och en grej som jag liksom nu slänger in då, för att jag försöker ju alltid ta upp det här klimatkortet, men jag hoppas verkligen att så här, jag fattar att det inte finns med i en skuggbudget, men jag hoppas så när liksom sossarna också börjar välja väg, politisk väg, att man liksom börjar ta klimatfrågan på det allvar som jag tror att stora delar av Sverige nu känner av. Alltså vi pratar om att människor kan inte försäkra sina hus längre på grund av liksom extremväder. Vi har den här otroliga katastrofen i Västernorrland som verkar hänga ihop med hur vi har kalhuggit skog så att liksom skogen inte kan ta upp liksom vätska längre eller marken inte kan göra det. Och jag tror att vi också behöver liksom prata mer om bara rent politiskt om hur vi förbereder Sverige framöver rent politiskt, men också liksom så här, de här, ja men för att det är också en klassfråga. De som kommer utsättas som hårdast av klimatförändringarnas effekter, det är de som inte har råd att liksom bo på den bästa adressen eller kunna försäkra sitt hus på bästa sätt. Och jag hoppas så att sossarna inte missar den konflikten, för den är reell. Den finns på riktigt och jag tror många svenskar där ute söker ett svar på den frågan. Ja, ska vi säga att det var dagens snack.
Ja.
Ja,
hej, hej.
Hej, hej.
Hej, hopp.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.